Grim och Irina. En historia om Vite Krist och folket i Dalarnes land. Av Axel Hambreus. Inläst av Mikael Ropé för Saga. 1. Skeppen drev med slaka segel i de rullande dyningarna. Vid styråran på den mindre av de båda drakarna stod Grim Stensson. Då och då rörde han den tunga åran som hängde i sitt läderfäste i hålet i bordläggningen, allt eftersom fadern lyfte högra armen och visade riktningen. På rodarbänkarna satt de män som hade vakten, men årorna var indragna. Man hade ingen brådska, måste invänta kvällen och nattmörkret. På skeppets bottenplankor låg besättningen och sov. Det var skäggiga, väderbitna gestalter, de flesta vanställda av sår efter många och hårda strider. De hade alla haft ett par hårda dygn efter den svåra stormen norr om Skottland. Men när de nu närmade sig Irland kom stiltjen och tjockan väl till pass. Grim kunde inte förstå hur hans far kunde veta åt vilket håll man skulle styra i denna täta dimma. Fast den större draken bara var en knapp båtlängd akteröver var det nästan omöjligt att se den. En gång hade fartygen mist känning med varandra. Då hade gamle Sten tagit det krumma kopparhornet och givit en dov signal. Långsamt gick timmarna. Det måste vara kväll snart. Tystnaden över havet avbröts endast av någon sjöfågel som skrek högt över dimmolnen. Grim lyssnade. Hans skarpa hörsel tycktes uppfatta ett ljud som fadern tydligen inte kunde höra. Fadern, som länge förstulet iakttagit sonen, frågade sakta:
"Du hör något?"
Grim rörde inte en min. Han var ännu inte säker. Han lyssnade åter. Så nickade han åt fadern.
"Bränningar?" frågade denne.
Grim nickade igen.
"Långt borta?"
Åter en nick. Fadern vände sig akteröver och ropade åt utkiken i den efterföljande båten. Grim hörde årorna läggas ut och efter en stund sköt den andra draken upp i jämnbredd med faderns skepp. Det var en grannbåt. Förstäven sprang upp i ett drakhuvud med eldrött gap och den höga bordläggningen var krönt av tunga sköldar av trä, överklädda med tjurhudar och beslagna med ärgig koppar. Masten var högre än på Stens drake och seglet större. Ändock var Stens båt en snabbare seglare än den större draken, som var bred i bogen och fångade för mycket vind med sina väldiga bord. De båda drakarna lade bi och hövdingens skalle hoppade ner på Stens däck. De båda männen hade en lågmäld överläggning med varandra. De hade redan förut kommit överens om att Sten skulle ta befälet. Han kände varje vik av Irlands norra kust. Nu väcktes de sovande på de båda båtarna och order utdelades. Det bestämdes vilka av männen som skulle stanna kvar och hålla vakt vid skeppen medan de övriga gick i land. Planen gick ut på att plundra två stora gårdar, vilka låg på varsin sida om den vik där man skulle segla in. Men gårdarna var väl befästa och starkt bevakade. Därför måste man använda list. Och Sten redogjorde nu för sin plan. Han hade själv förra året varit på platsen, förklädd till köpman. Och han hade hela vintern tänkt över allting för det tillämnade strandhugget. Längst in i viken låg ett väldigt gudshus. Det var alltid öppet, dag som natt, ehuru det var fullt av rikedomar, dyrbara kärl av silver och guld, besatta med ädelstenar. Nu skulle Sten, åtföljd av sin son och några utvalda män, smyga sig in i gudshuset, döda prästen och hans tjänare och samla ihop alla gudshusets skatter. Sen skulle de tända eld på gudshuset och smyga sig bort.